Gustav.
Kommer.
Kom, häng med här.
Henrik Sjöman i Botaniska trädgården. Ska idag, hej, vänta lite. Jag ska idag föredraga om azaleor. En grupp buskar som blommar i nästan regnbågens alla färger en stor del av våren och sommaren. Vi ska också som vanligt till Maj-Lis Pettersson höra svar på veckans lyssnarfrågor. Och så handlar det om ärtor också. Många olika färger. Gustav Klarin heter jag. Jag och Henrik, vi har nu kommit in i en buske.
Ja, varför ska man stå vid en buske när man kan stå i en buske?
Ja, kanske att det är torrare utanför, men nu är vi i alla fall i en buske.
Ja.
Ska vi se här. Det...
Där inne ser du skylten.
Ja, det är en skylt där.
Guldassalé.
Jag ska försöka läsa på den här skylten. Ja. Oj. Guldassalé. Du, ja, och... Man måste ju faktiskt gå in i busken för att kunna läsa på den där skylten. Det var ju inte så smart kanske.
Nej, och det är lite roligt också. Vi har ju behållit den här skylten inne i busken. För att där skylten står, där var den planterad en gång i tiden. Sen har den här busken vandrat iväg. För när de här lägre grenarna böjer sig ner till marken så rotar de och förlänger sin växel. Så det blir som en buske blir ett stort buskage med tiden.
Ja, det är egentligen en sorts buske som jag... tycker väldigt mycket om, därför att då behöver man inte tänka på oj, är den svår att föröka? Nej, det räcker med att du lägger en sten på en gren så kommer det ut rötter då.
Ja, lite så är det faktiskt. Ja. Men man kan ju jordförbättra lite under, man kan ju skrapa lite med nageln så att man skrapar bort barken lite, men visst, det gör man.
Jag ser den här ovanför oss då, det går en halv meter över oss här då. Och då tänker jag att den sprider sig ut med grenar. Är den inte invasiv och försvinner ut i närmsta skogsområde?
Nej, inte den här. Nej, vi har inga azaleer som sprider sig som ett ogräs. Utan den vandrar iväg, inte okontrollerat. Utan det här tar ju tid. Den här busken är ju rätt gammal.
Varför heter den guldazalé? Är det för att stammen är lite...
Nej, gyllengula blommor som doftar alldeles, alldeles fantastiskt. Blommar i, vad ska jag säga, april, maj. Har det varit varmt ett litet tag, då brukar den explodera. Samtidigt ungefär vid bladutspringet där.
Kommer den att blomma på barkvist eller?
Ja, alltså den blommar i samband med att bladen kommer ut. Så att det är, den är rätt så fin för att den sätter blomknopparna högst upp. Och bladen, de kommer lite längre ner. Vilket gör att bladen, de här i alla fall som har kommit ut, de fungerar som en fin grön bakgrund mot de här gyllengula blommorna där.
Guldazalea. Vad är en azalea för någonting? Hur kan man liksom...
Azalea är ju en rhododendron. Det är samma släkte som de här vintergröna, städsegröna stora buskarna som vi normalt säger till rhododendron. Mm. Och då brukar man säga, kan man säga att alla lövfällande rhododendron är azaleer? Det kan man kanske göra, men det finns också andra skillnader. Och då är det lite mer taxonomi och kolla. Det finns tydliga skillnader, till exempel att azaleerna har 5-6 ståndare. Medans rhododendron har 10 eller fler. Och sen också finns det skillnad på blomtyperna. Så de är klockformade blommor, de flesta på rhododendron. Medan de är rörformade på azaleerna. Men bara för att man ska röra till det ännu mer så finns det också vintergröna azaleer. Och det är också störigt.
Man planterar en azalea för att den har snygga blommor.
Ja, det brukar vara den främsta, men jag brukar vilja addera lite till för att de blommar likt rhododendron, men de har ju andra aspekter också. Vissa har väldigt fint bladutspring som kan gå i lite rostrött, men sen också har de ju höstfärger. Finns ju arter som är alldeles, alldeles fantastiska höstfärger.
Den här guldazalén, var var den kom ifrån, sa du?
Det är främst från Kaukasus.
Kaukasus där nere, okej. Jag vill gärna komma ut nu ur azalén.
Ja,
och den är ju en 10 kvadratmeter azalén. Hur gammal var den här? Hur lång tid tog det för att sprida sig så här mycket?
Den planteras 1957.
Ja. Det var någon som sa att azaleor kan vara lite skrikiga.
Alltså det... Ja, jag vet inte 17 om man...
Det var du som sa.
Ja, alltså det finns ju en färgpalett hos rhododendron och framförallt också hos azaleor som är... hysteriska. Och sen finns det de som är väldigt lugna och fina. Så det finns ju en palett där. En som är riktigt skrikig. Vill man ha ett stoppskylt i sin trädgård som riktigt lyser, då finns det ju en sort som heter Satan. Så man kan ju gissa vad den har för färg. Liksom. Den är knallröd-orange. Men sen finns det ju också väldigt, väldigt fina som är vita, små klockor och så vidare. Så det finns ett fantastiskt spektrum. Så det är bara att välja och vraka.
Tycker du Kan man ha, är det främst att man har en azalea i sin trädgård för att den är ett utropstecken?
Jag tycker att såna här lite mer storväxta azaleer som jag har varit nu inne i, det är perfekta för buskage, att skapa rumslighet, insyn, skydd och så vidare. Att de är väldigt, väldigt bra på det. Många av de här arterna, som guldazaleen här, de är ju brynväxter, igenväxningsarter. Så därför är de också väldigt tuffa som, du vet, de här buskagen och inramningarna och så vidare.
Så att om man har en ny trädgård, en gräsmatta, obvuxen och lite vindutsatt och lite torrt och sådär, då kan man plantera en massa azalea mitt i gräsmattan. Och då, hur går det då?
Går bra.
Ja, det var det jag misstänkte.
Ja, men det funkar. Uh-huh. För många är de här, klarar av den här exponeringen, gynnas av den här exponeringen. Sen är det ju alltid att försöka i början för att etablera de här buskarna. Ta bort så mycket gräs som möjligt runt om busken så att den inte har den här ogräskonkurrensen för att kunna etablera sig väl. Men visst, azaleerna är det här unga trädgården, unga landskapets växt, absolut.
Hur är det i Sverige som har så skiftande klimat och långa Sverige? Är det azalea överallt i hela landet?
Ja, så gott som faktiskt. Det finns arter som har sitt ursprung från Kanada till exempel. De har riktigt kalla, bistra, boreala skogarna i Kanada som funkar långt upp i landet. Och sen har vi ju, det är ju så här, det är med alla växter. Paletten ökar ju söderut, men det finns verkligen azaleer som går långt upp i landet. Så det är en växtgrupp som hela Sverige kan njuta av.
Tack så länge, Henrik.
Tack.
Sjöman, Botaniska trädgården, Göteborg. Nu är det dags för veckans lyssnarfrågor. Vi vänder oss till Ulla Dverdier som är hemma hos Maj-Lis Pettersson.
I Maj-Lis Petterssons orangeri, där man är helt omvuxen av passionsblommor, doft, jasmin, en lavendelblå blommande skäggbuske och hopp. Banan. Ja, här finns det mesta. Men något citronträd finns det inte här. Och citronträd vet jag av egen erfarenhet att man kan ha lite problem med. Det har Inger Svensson med sitt. Hon har haft det i 10 år och det gick bra fram till förra våren. Men då börjar den att tappa blad och sånt där. Och efter det har den inte riktigt återhämtat sig någon gång.
Risken var kanske att hon planterade om den i samband med att den såg ut och inte mår riktigt bra. Det ska man inte göra, utan låt dem vara och försök istället att stimulera den här plantan så att den skjuter nya skott och så, va. Och jag ser ju på bilderna, vilket inte lyssnarna gör, att den här är ju väldigt gles nu. Och så sitter en hel del frukter kvar på den. Och nu ska jag vara riktigt stygg alltså och säga att ta bort de där frukterna. För de tar så mycket kraft ifrån den här plantan som mår så dåligt. Och skär in den. Ta nu och beskär den här plantan. Det är väldigt bra tid på våren. Mars, april. Det är ju nu solen har kommit tillbaka. Och ställ den riktigt ljust efter att du har gjort beskärningen. Sätt gärna på en stor plastpåse. Alltså sån här kläspåsen. Lagom för en jacka eller så, va?
Bara genomskinlig.
Genomskinlig. Och bara på de ovanjordiska delarna. Ta inte med krukan och jorden, utan bara ovanjordiskt. Och sen sköter du vattningen försiktigt då till den här. Ser att den verkligen suger, att den behöver vatten. För att med den här plastpåsen så gör man ett litet växthus. Och det gör ju att de knoppar som nu ligger och vilar kan orka slå ut. Så att hon får en mycket tätare planta. Det här behöver man ju inte göra sen. Men nu för att få igång den här som är lite sackat efter, va, så kan det här vara ett bra sätt att stimulera den på.
Vad är det vanligaste felet man gör? För det är många som faktiskt misslyckas med citronträd.
Ja, det vanligaste är ju att man får med en smittad planta som har fått med sig sköldlöss. Det är en av de allra vanligaste skadedjuren på citrusväxter överhuvudtaget. Så lusläs plantorna när ni köper dem.
Lusläs, vilken ny betydelse. Eller sin ursprungliga. Ja, jag sa att det finns allt möjligt i ditt orangeri, Maj-Lis. Och här finns faktiskt också en kamelia. Som har just fått nya, lite ljusare gröna skott här på sina grenar. Det har vi också en fråga om. Karin Johansson har en kamelia som är lite gles efter att hon förra året inte skötte den så himla bra. Den fick torka och tappade bladen och sådär, den också. Så ska hon göra likadant och skära ner sin kamelia?
Nej, det tycker jag absolut inte. Vad jag ser på den här bilden, det är att den här plantan, den har en fin genomgående stam. Det skjuter ut skott jämnt fördelade över hela plantan. Den här kommer att fixa till det själv. För att den är så ung nu så man kan inte begära mer av den. Men den kommer att lumma till sig och jag gör aldrig någon beskärning på mina kamelier. Det kan ju vara om något skott är lite för högt eller något sånt där. Att jag vill göra den lite knubbigare. Men det har ju mer att göra med plats och sådana saker. För jag tycker kamelierna, de sköter sig toppen bra själva. Alltså.
Vad kan det medföra för problem då om man beskär dem?
Ja, och beskära den här som jag ser på bilden, den har ju mängder av blommor till och med. Massor av knoppar i varenda skott. Och det är klart att hon ska utnyttja dem. Och som sagt, den är fin som den är. Hon behöver inte vara rädd. Det där med torka är jätteviktigt. För att, jag vet det, det är det som gör att de blir ledsna. Det kan vara ibland att jag har missat mina stora kamelier och de suger mycket vatten. Och då blir det en hel del döda blad. Va? Men det får inte bli för mycket och speciellt inte på en liten planta. Den kan ju ta riktigt illa vid sig. Den här kommer att fixa det här.
Så blir det en sån här drömkamelia, ja, med sån här marsipanrosliknande blommor.
Tack för det, Ulla Duverdier hemma hos Maj-Lis Pettersson. Skriv gärna era lyssnarfrågor odla@sverigesradio.se och så finns vi på sociala medier. Vi har fått ett syskonprogram, ska jag nämna. Det är Trädgården med Pernilla och John. Det är en podd som Sveriges Radio har börjat med som kommer ut på fredagar och det är Pernilla Månsson-Kolt och John Taylor som håller i den. Här på Botaniska Trädgården i Göteborg så håller vi på med azaleor, Henrik Sjöman och jag. Men nu så ska det allra först handla om ärtor som också kan uppträda i olika färger.
Gråärtor är de här ursprungliga ärtorna med färgade blommor. De är lite grövre, de har ofta lite mera pigment i själva ärtan. Alltså de är lite kärvare i smaken med tanniner i.
Agneta Magnusson vet det mesta om gamla ärtsorter. Hemma i trädgården i Leksand odlar hon och hennes man rader efter rader med lokala gamla ärtsorter. Uppbundna med bitar av mattrasor för att de spröda skälkarna inte ska skadas. Och tanniner som hon pratar om, det är ju samma ämnen som kan göra att rödvin smakar strävt. Och också gråärtor alltså, som namnet till trots ofta är bruna och har de vackraste rödrosa lila blommor. De var baskost för både folk och fä förr i tiden, från Skåne till Jämtland. Men det här med ärttyper, det är en djungel visar sig. För gråärtor kan ibland kallas foderärt, alltså djurfoderärtor, men ibland inte.
Inte gråsockerärtorna. Alltså, ärtsystematik, det ska man inte ägna sig åt om man vill vara vänner.
Det finns blåärtor också, visar det sig.
Blåärtorna, de ser ungefär växer lika som gråärtorna har färgade blommor. Men de klassas som spritärtor.
Spritärt betyder helt enkelt att man ska sprita ärtorna. Alltså ta ur dem ur baljan innan man kokar dem.
Vad är den där blåärtan då? Här kommer något lila.
Det är Alfta blåärt.
Jaha.
Och då är, jag tycker ju att det är gråärt. Men då klassas som spritärt.
Ser du här att helt att de blålila
är, nej men de är baljor. Inte det. Ser du att massa baljer är både gröna och lila.
Ja, titta. Men den och, här var och, i alla fall helt.
Ja, och det är de man sparar. Och de här flammiga i blått och grönt, det är de som man ska äta upp för de är, har degenererat. Mm. De har börjat återgå till de gröna.
Agneta Magnusson sparar nämligen ärtor till utsäde. Hon är ålderman i fröodlarföreningen Sesam.
Men vad snygg.
Ja, och den är god som torka tycker jag. Som man blötlägger och kokar.
Hur mycket ärtor äter du?
Ja, det är något varje dag. Men inga vådliga mängder. Utan lite här och var man smakar och hittar på olika sätt att använda dem. För vad ska vi med de här gamla sorterna till om vi inte hittar något bra sätt att och använder dem nu. Det är liksom, vi kan ju inte äta ärtgröt jämt.
Även om det också är gott. Men den här Alfta blåärten, då, är den något som vanliga människor kan få tag på? Eller är det inom sesam?
Sesam garanterat. Men det börjar komma en massa små bra svenska fröfirmer som odlar här i Sverige. Fröodlar i Sverige. Och så får de här ärtorna, olika typerna, registrerade.
Som man också vet klarar sig bra i våra klimat.
De har ju liksom funnits flera hundra år. Vi är liksom lite dumma som inte tar hand om det. Nu var vi inne på blåärtor, du har en där också.
Ja, titta. Det är nästan som att det var blommor.
Just det där är kapuciner blåärt. Som från 1600-talet någon gång. I Holland eller neråt Europa i alla fall.
Här ser man de fina gråärtsblommorna som är...
Det här är just en pelusk från Dalarna.
En pelusk?
Ja, det var en gråärt som var vanlig på, från mitten på 1800-talet. Den kommer från Tyskland, Polen egentligen.
Är pelusk polska?
Det kommer från en by som heter Pelusk eller någonting sånt.
Jag tror någon som hade hittat på ett liksom toknamn.
Nej. Det var en jättestor ärtsort då på 1800-talet, början på 1900-talet.
Är den värd att odla?
På åker. Men jag har odlat den och vi har bakat bröd på den på Skansen. Så barnen fick mala ärtor. Nej, det funkar jättebra. Mm.
Men generellt, de här gamla sorterna. Är det inte så att växtförädlingen har gått framåt och att nyare sorter är bättre?
Ja, nu är vi ute på
Alis här. Kan vi blomsa
sen? Ja. Nej, alltså, om du tänker den här sommaren 2018 när det var så torrt, vilka tror du klarar sig? Det är ju de här gamla sorterna med djupa, djupa rotsystem och som är vana vid trakten och som liksom har anpassat sig. Oj, vilken skillnad. Och plus att de här är, om man nu inte vill odla som storodlare, där som findusärter då, om vi säger generellt, så är det här perfekt för de mognar successivt. Så att de fortsätter att blomma och mogna in till frosten.
För det är ju ett problem annars med sockerärter, tycker jag.
När på man en gång.
Det kommer och sen
Men då, har du gråärter, då är det inga problem. Då kan du gå ut i september och plocka in fler nya fräscha ärtor.
Mm, jag trodde att det berodde på var i landet man odlade. Nej, det gick lättare norrut.
De har någon form av någon stoppgen, de här ursprungliga gamla sorterna. Inte alla, men de här riktigt gamla. Vet du vad det här är?
Nej.
Du ser att den är rosa, har varit rosa. Det här är en kapucinerärt, kapucinersoppärt. Och det är alltså en gråärt. Och den blir 70 kanske centimeter.
Heter den kapuciner för att det var munkar som hade dem från början?
Och kan du tänka dig att på regalskeppet Vasa kanske så var det liksom tunnor eller säckar med såna här ärtor och ärtsoppa eller på krigsurlogsfartyg eller någonting.
Det är var liksom, det den här sorten? Vet man det?
Ja, det är en av de sorterna som de hade på båtarna.
Har de hittat ärtor?
Ja, det här är ju liksom en standardsort av kapucinerärtorna. Men jag tycker det är så häftigt att ha dem och fortsätta odla dem. Stora, gula, kantiga ärtor ger mycket mat och väldigt trevliga. Snygga är de när de är blommar så här rosa.
Agneta Magnusson intervjuar här av Ulla de Verdier. Botaniska trädgården i Göteborg. Henrik Sjöman. Hej, hej.
Hej, hej. Allt bra?
Ja då. När vi tidigare talades vid om azaleorna här i arboretet i Botaniska trädgården så sa du att det här är en pionjärart som är ganska bra på att ta för sig utifrån i stort sett ingenting där det är kanske en öppen gräsmark. Sådär. Det verkar som att det är inte speciellt svårt, men svårt kan det ju alltid vara ändå när man håller på med sin trädgård.
Ja, lite förtydligande där. Du klev igång lite för bra där. För att grejen är att det finns ett spektrum hos azaleer. Det finns de som är skogsväxande som växer under ett krontak av framförallt lövträd. Så de är mycket känsliga för att exponera. De kräver det här skyddade. Men sen finns det ju också en stor grupp av azaleer som är de här, precis som du nämnde, igenväxlingsarter som är nästan som slånet i svensk natur. Alltså de som växer och tar för sig av marken om den inte brukas och så vidare. Så det är framförallt den gruppen som är de här lite tuffare som kan klara av den här exponeringen.
Vill jag plantera azalea så måste jag ju ta reda på vilken typ av azalea som jag har framför mig i handelsträdgården då. Helt avgörande.
Ja, det är det faktiskt. Idag så finns det något som heter internet som är så fantastiskt med information där man kan läsa vart de växer, hur de växer i naturen. Så det, och sen också rhododendron är en enorm omskriven växtgrupp. Det finns till och med specialföreningar som man kan gå med i om man vill fördjupa sig eller bara kontakta dem för att få lite vägledning.
Du sa rhododendron, men alltså azaleen är en sorts rhododendron.
Ja, rhododendron. Så att den här guldazaleen som vi var inne nyss, den heter rhododendron luteum. Så att azaleer är rhododendron, men de är som sagt lövfällande och skiljer sig lite i sin blomning.
Mm. Ja, men du, guldazaleen här då från Kaukasus som breder ut sig här. Är det en av de azaleer som du rekommenderar för en svensk trädgårdsägare?
Ja, framförallt de här kanske nybörjarna som vill säga, jag vill ha en azalea, jag vill ha en rhododendron. Men sen har jag en trädgård där barnen ska kunna springa, det ska vara frisbees, det ska vara badbollar och så vidare. Då är guldazalean mitt i prick. Det är en nybörjare, en tuffing, snabbt etablerar sig, klarar av lite slitage och en robusthet och kan återhämta sig ifall det blir en gren knäckt och så vidare. Så för mig är det en riktigt bra startpinne att börja med.
Mm. Finns det fler sådana som är just robusta som förutom guldazalean är en bra start?
Ja, en av mina favoriter som också är en sån här robusthet som tyvärr är lite långsam i sin tillväxt, men ger man en lite tålamod eller så köper man lite större individer då. Och det är koreansk fjärilsazalea och den har slippenbaki som har en fantastisk blomning som är alltså, lite som när du brukar tvätta vittvätten, Gustav. Då glömmer du ibland en sån här röd strumpa där och så blir hela vittvätten så här svagt rosa. Där har du blomningen på slippenbaki som är alldeles fantastiskt.
Jag brukar säga det, men det är ju snyggt, säger jag.
Ja, och det är det. Så att det är i kvällssol och, eller säg, när det är lite mulet då är de rosa och när solen lyser så är de nästan vita blommorna. Så det är jättefin, också så här robust sak. Och sen en av mina favoriter från USA så är det ju dels fjärilsazaleen men också heter den vårazaleen, de två. Fjärilsazaleen är precis som namnet säger, den är rosa blommande och blommorna slår ut och så ser det ut som stora fjärilar som hänger liksom i den här busken utan blad än så länge. Så där har ett gäng av de här lättodlade, tuffa, härdiga och inte minst tillgängliga.
Det är väldigt mycket löv här.
Ja, vi är ju ute i skogen här.
Ja, men
det är rätt så lite så här sandig ler här.
Ja.
Och är det någonting som de här azaleerna?
Sandig ler, alltså det är lera under, men så är det ju liksom azaleablad.
Ja, det ramlar ner här och fastnar under i buskagen, massa blad som, och det är precis det de vill ha. Vill ha mycket mull, alltså mycket humus så att säga. Mm. Men är det någonting som rhododendron generellt vill ha, azaleer är ju med där. Det är ju det här att de vill ha syrerika markförhållanden.
Men det är det ju inte här om det är lera.
Jo. Jo, alltså det är ett lerinnehåll men har en syre. Den är rätt så luftig.
Ja, okay. Det är, ja. Det är ingen tjock, det är ingen tung lera.
Nej, ingen tung lera och inte ens en lera som är dåligt dränerad.
Nej.
Så det är det som är grejen, att de hatar, och jag repeterar, hatar att stå blött om fötterna.
Aj, aj.
Då går det snabbt ut för.
Så det är ett bra sätt att misslyckas med att planterar den på en lergrop?
Ja, alltså på en lermark där det inte dräneras fort, det vill säga efter en störtskur eller snösmältning, där ska inte rhododendron och azaleer absolut inte planteras där.
Det är inte många som gillar att stå i en grop med lera.
Nej.
Överhuvudtaget.
Oh, den är värdelöst. Ja. Då får man gå över till alar och pilar och sånt där som kanske kan stå där några år.
Ja, det var Odlaren P1 idag om azalean.
Ja, mer azalea åt folket helt enkelt.
Säger Henrik Sjöman, Botaniska trädgården i Göteborg. Ulla Duverdier är producent, jag heter Gustav Klarin. Odlaren P1 är tillbaka igen om en vecka.